Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Live från Studio 1 i Stockholm, Sverige. Du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lamrell.
Välkomna hit torsdag. Pannkakorna inåts redan igår, även om tandläkarna då i Sverige försökt gå ihop då och säga att min son framförallt måste äta mindre socker.
Mm-hmm.
För han har, precis som jag, precis som sin far har han då, man kan ju ofta få antingen då tandsten eller kan man få lätt kariesangrepp, och min son har då lätt kariesangrepp, och då säger de att det är dumt, eller de frågar mig ofta, äter han ofta socker? Och jag säger tacka fan för det, säger jag, för det är så gott.
Och det bara rasar ut hallonmuffins ur dina fickor.
Socker?
Nej, det tror jag inte. Vad är det?
Ursäkta, jag tror att du fick tag i en av mina hallonmuffins.
Förlåt, jag florsocker i hela pannan.
Socker? Nej, jag tror inte att, det känner jag inte till. Det här är kokain, förstår du, mina
herrar. Stannläkaren också.
Nej, men så att de försöker sätta käppar i hjulet då för mig och mina pannkaksbravader på onsdagen, så igår fick jag då stå själv och äta dem själv, och det blir ju, jag vet inte, det är inte
du kan väl ha sockerfri sylt bara?
Går det inte att äta pannkakor utan socker?
De blir optimala om man har lite socker i smeten.
Just, ja, du brukar också ha socker. Nu kommer jag ihåg, du har socker på pannkakorna.
Mm, socker och citron. Socker och citron.
Mm.
Det är väldigt gott.
Eww.
Ja, stund så.
Lite och glad. Nu är din sons tänder förstörda.
Nej, inte helt förstörda. Han har dem kvar, men de ser liksom angrepp redan nu då.
Ja,
men det är bra att de upptäcker i tid.
Ja, precis. Jag har ju precis blivit av med en tand. Jag är ju tandlös i hela käften.
Aj, aj, kapten.
Tack så att vi inte får gå på plankan.
Du är en myteri
i studion.
Lite gladare nyheter idag. Idag har den stora serien om Spotifys uppkomst premiär på Netflix. Den heter Playlist, och jag åkte förbi då sent igår och såg att den satt upp över hela Stureplan i Stockholm med stora banners och LED-skärmar då med då de som, skådespelarna som spelar då upp hos männen i serien. Och det är glada nyheter för alla som är med i serien, mindre glada nyheter för mig som läste för den här rollen som Martin Lorentzon för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och det de gjorde då, produktionsbolaget, var att de skickade hem då till folk som skulle läsa för serien, för huvudrollerna, så skickade de hem då en bok om Spotify som man först skulle läsa. De sa, läs den här. Det var en väldigt konstig casting. Det var under pandemin också, så man kunde liksom inte man möttes inte face to face, utan de sa, läs den här boken och sen ska du presentera en pitch på 5 minuter där du liksom låtsas att du är Spotifys grundare.
Mm.
Alltså typ Draknästet.
Mm.
Så jag satt och tragglade mig igenom den här boken. Tråkig, lång bok med massa detaljer som jag inte brydde mig om.
Ja.
Och så hade man det här målet, och sen så stod jag i mitt kök och spelade in den här pitchen, så skickade jag in den, och sen sa de nej tack. Men det var ju störigt att se då den här skådespelaren som fick Christian Hillborg heter han. Se hans nuna över hela Stureplan. Det var lite som ett slag i ansiktet på hela mig.
Jag förstår det.
Du kommer alltid uppföljare.
Ja, det gör det. Men han ser också ut, Christian Hillborg, med all respekt för honom, som att han inte ens kan läsa.
Oh, ja.
Sen undrar han fick rollen. I övrigt igår så ja, jag vet inte riktigt vad som hände med Ulf Kristersson. Han kom ut och sa att, vad sa han egentligen, Clara?
Men han behöver mer tid på sig, så var det väl. Alltså, ja. Han skulle ju, deadline var ju igår för regeringsbildningen, och då hade han ett nytt möte med talmannen och sa att han behöver mer tid. Vi kan väl lyssna på vad han sa exakt.
Ett ovanligt stort intresse tycker jag mig notera här i salen. Jag har som ni vet varit hos talmannen. Vi är i princip helt klara med det vi skulle göra, och vi går nu mot regeringsbildning. Det är några detaljer som vi vill reda ut för att kunna presentera allt i ett sammanhang. Och därför har jag bett talman om att få ett par dagar på mig att reda ut de sakerna så att de är helt klara.
Ja, alltså,
fan, man trivs också. Man hör på, fan man trivs.
Jag tycker det låter som att han ljuger rakt upp och ner.
Nej, ja, men
alltså,
jo,
man ser honom också i presskonferensen, så ser man ju att han kan inte ens hålla lögnen.
Nej, jag vet, men förstår, han har förberett ett helt liv för att bli statsminister och stå och ljuga inför journalister. Det är ju liksom, äntligen håller det ju på att liksom infrias.
Ja, men alltså, jag vet i far och I call bullshit här. Jag undrar om vi får en regering imorgon.
Jo, men det får vi.
Tror du det verkligen?
Ja, jag har insatta källor på att det får vi.
Men vad,
du har insatta källor på att det får vi.
Yep.
Vad är det han behöver två extra dagar för? Ska han trycka upp t-shirts? Eller är det merchandise han håller på med? Vad är det han behöver två dagar för?
Nej, men som han kemtvätt inte, inte klar för.
Lyser på en månad. Det är där jag ifrågasätter vad fara det är som pågår här.
Men, vad, men du menar att du har insatt? Du menar vad då? Att SD blir utanför regering då?
Nej, jag vet, jag bara vet att han är klar på fredag.
Hur vet du det?
Men det kan jag inte säga. Nej, men jag lovar. Skitsamma, det är, whatever. Ja, det blir ju klart på fredag.
Ja, det ska bli intressant.
Du vet vad du är som? Du är som en politisk reporter från Wish.
Nej, men jag har en vän som har blivit erbjuden jobb inom regeringen.
Och är det jag?
Vad sa du?
Är det jag?
Jag vet inte, nej det är inte du.
Muffinsminister.
Du stod näst på tur. Och han, då har de sagt att det blir fredag.
Nej, men jag ifrågasätter bara då, hur kunde det inte vara klart idag? Varför behöver han två extra dagar? För det är bara två dagar det handlar om. Vad hinner han göra klart på två dagar? Vad är det för detaljer då som saknas? Nej, jag vet inte.
Jag kan inte uttala sig mer än om att han nej. Vet att
jag har redan, blir... jag har redan sagt för mycket.
Jävla fånig. Okej, okay, har det något annat i världen?
Jag har hittat din själsfrände bland annat.
Min själsfrände?
Ja, din med säga. För du brukar ju säga att vi var ju i Chicago några dagar i somras. Och du pratade ju lite om det som din hemstad nu. Vilket är ju...
jag sa att jag hade bott där då i somras.
Men ni var där i, vad var det, 10 dagar?
Ja, om det ens var det. Men då såg jag, följer ni influensen Alice Stenlöf?
Nej.
Så här, jag ska vara helt transparent här. Jag har följt Alice Stenlöf.
Men du har också avföljt henne?
Det har jag också gjort.
Varför det?
Vad fick du avfölja?
En viss typ av content. Som jag hade svårt att motivera, inte bara för mig utan även för min familj.
För frugan?
Nej, för min nej, jag bara
okej.
Okay. Nej, men jag vet inte riktigt, det är svårt att motivera och upprätthålla överhuvudtaget följa vissa av de här influencersarna om man inte tillhör målgrupp, för vad är det då man är ute efter? Då vill man bara se olika klädesplagg. Eller? Jag menar, det är inte...
Du har ju aldrig följt Alice Stenlöf för hennes fashion sense.
Det var det jag kom på.
För du är jätteintresserad av miniskirts och tubtopper.
Ja, tydligen var jag det ett tag.
Ja,
men
ja.
Inte över.
Men hon är en bra influencer och hon kom igår till New York. Hon ska bo där ett tag, tror jag. Och det är kul att följa henne där. Men då la hon upp idag, alltså en dag senare, en bild från ett café där hon skrev: My order at this place is always iced americano with oat milk.
Och hon har bott där i en sekund.
Ja, hon har bott där i en dag. Men hennes order på det här stället är alltid kyld cappuccino.
Det påminner mig om när jag bodde i New York.
Men du har inte bott i New York.
Jo, det har jag. Då var det nere på caperian på McDougal Street. Så gick jag alltid in och då sa, minns jag en gång, att mina livs stoltaste ögonblick var då när den här ganska fryntliga creperimannen, han sa: lemon and sugar as usual. Så sa jag, you know it man. Och sen gick jag hem i New York Times under, verkligen.
Ja, jag fattar, alltså, men det har nog någon sagt till henne också.
Ja, men efter en, jag vet inte. Och du var då i New York i 4 veckor. Det är en lång semester bara.
Vilket störigt resepar ni två hade blivit.
Alltså,
det
kan vara jag och Alice.
Ja, alltså förstå, de så här, och här är min van. Ni går runt och visar varandra, här är min stammishak.
Tub redan första miniskirts, det hade hon garanterat på sig.
Redan på flyget över sen så här, följer du mig på Instagram? Så säger jag, ja, jag gjorde.
Varför avföljde du? Och sen snärjer du in dig så där som du gjorde.
Jag hade snärjt in mig, jag tydliggjorde att mitt intresse för tubtoppar går över så fort spriten går ur kroppen. Lite längre fram, krimmorgon idag, om ett ganska spännande fall.
Det är väldigt spännande, för att här vet man liksom inte riktigt vad som har hänt.
Spännande. Nu blir det också spännande, nu handlar det om intervjuteknik. Messias Minutio. Inte ljudteknik i Messiahs minut idag. Inte ljudteknik är ju någonting som framförallt ungdomar, speciellt, vad ska man säga, det är Alice Stenlöfs of the World, är väldigt intresserad av, vad jag förstått. Jag är intresserad av det här just för att jag själv är gammal journalist, och jag slås av det gång på gång när man är ute på turné och man kommer i kontakt med vissa lokaltidningsreportrar, ofta kulturjournalister. Vissa är ju supertrevliga, men det finns också en annan typ av kulturjournalist som är liksom, ska man kalla dem missunnsamma? Ska man kalla dem kanske att de tycker att Stockholmsjävlar ska hålla sig på sin kant? De kanske inte vill att folk ska komma till deras lokala teater och dra billiga Stockholmsvitsar. De kanske snarare har ett inneboende bekräftelsebehov gentemot alla som kommer. De blir liksom motvilligt tvingade då av någon slags kulturredaktör att ringa upp en sån som jag. Man måste göra såna här intervjuer när man är ute på turné, och jag kan ta en tidning ur högen bara. Det här är liksom ingen riktig intervju, inte baserat på något riktigt, men säg att man pratar med så här Nerikes Allehanda till exempel. Och så vet jag då att om jag har Nerikes Allehanda i min kalender, att jag måste ringa upp dem, så vet jag att jag då kommer ha antagligen ont i magen efter jag lägger på med dem, för att de har då den här attityden, inte bara i Örebro utan i hela landet, att de vill sätta dit den. Det är så konstigt med reportrar som man pratar med som är helt ointresserade av produkten som de ska skriva om. Att de är så här, men vad har du på gång nu då? Alltså det är öppningsfrågan. Så måste man säga, vad du menar med den här turnén? Ja precis, vad är det nu?
Ja, jag fattar precis.
De har blivit
precis
tilldelad jobbet då.
Ja. Ja. Och vem är du nu då?
Okej.
Vad är det som pågår?
Du bara, det är du som ringde mig.
Ja men verkligen. Och ibland gör de jävelskapet då att de delar ut numret så att då artisten i fråga måste ringa upp. Och då är det snarare som att jag ringer upp och försöker sälja in mig själv till den här snarstuckna jäveln i utkanten av Örebro. Vem är du nu då? Ja, det var ju en riktig show på teatern här förra veckan. Och nu kommer du då. De har inte ens brytt sig om att googla ens namn. De har inte sett en show.
Men de har ingen internetuppkoppling.
Jo, men det måste de ju ha. Det är bara respektlöst. Man kan liksom någonstans förstå varför de blev fast på landsortspressen. Att de inte tog sig längre, för att de orkar inte ens slå upp en jävla bok eller ett Google då som man kan använda nu för tiden, för att ta reda på vem de intervjuar. I alla fall, det var bjärt kontrast då när jag var med i Lotta Bromés nya program här på Mix Megapol häromdagen. För Lotta Bromé och jag, vi har egentligen aldrig träffat. Vi har träffats en gång förut, och det var 2007, det var augusti 2007, 15 år sedan. Herregud vad tiden går. Jag visste inte om Lotta Bromé kom ihåg vårt möte.
Nej.
Hon har ju varit borta ett tag. Av massa olika omständigheter man kunnat läsa om i pressen. Och jag har också varit borta. Jag satt inne ett tag. Och nu fick vi då återförenas efter 15 år. Jag visste inte om hon kom ihåg det här, men direkt när jag kom in i studion här i förrgår så sa hon, visst har vi setts förr. Ja, vi har ju setts här. Vi berättade ju den här incidenten när hon frågade om Jomboland, vem den tillhörde.
Det var en död fågel i studion som hon trodde var vår.
Just det, precis. Men då tror jag att hon kände igen mig. Men däremot så nu när vi liksom fick prata ut lite så sa hon, har inte vi sett förut? Har inte du sökt jobb hos mig? Och jag sa, jo det har jag faktiskt. Och du sa en väldigt rolig grej till mig då. Och då såg jag på henne, på Lotta, att hon tyckte att det var lite så. Hon visste inte, för det här vi pratade om också. Alltså när man får höra från andra att ja, vi sågs ju där och då. Och man själv inte riktigt är fullt medveten om vad man sa eller hur man bemöter den här personen, så det är ganska obehagligt.
Ja.
En gång var en tjej som kom fram till mig och sa så här, hej, det är ju du. Och jag sa, ja det stämmer. Och jag hade ingen aning om vem hon var, men hon betedde sig som att jag borde veta om vem hon var. Och så sa jag, ja precis ja. Och hon sa, har du haft det bra sen sist? Och jag sa, ja. När det är sen sist? Och så märkte hon långsamt att jag inte hade någon aning om vem hon var. Och sen så sa jag, borde jag, det här var ju felformulerat av mig, men jag sa, borde jag veta vem du är? Och hon sa, man brukar ju, det här var ju Sundsvall, man brukar ju ha koll på folk man har knullat.
Åh, oh, dåligt av dig. Jo, det brukar man faktiskt ha.
Ja. Och då sa jag,
men det kan inte, ja, det kan inte ha gått jättelång tid emellan heller. Eftersom du bodde inte i Sundsvall jättelänge. Det var ju för 15, alltså Lotta Bromé var ändå 15 år. Det här kanske var liksom 15 timmar då eller något.
Ska vi vara tydliga med att det var inte Lotta Bromé som kom fram till mig på nattklubben i Sundsvall?
Nej, det är bra att du klargör det.
Ja, för jag vill väldigt tydlig där.
Nej, det var ett annat möte ni hade.
Ja.
Två helt olika möten.
Ja,
det var inte alls sammanlänkat på något sätt. Nej. Ja, men i alla fall, då sa jag, vi kan ta det på luften. Vi kan ta det sen när radioprogrammet kommer igång. Och då såg jag att hon tyckte så här, det förhöjer ju allting. Det här är live radio.
Ja, men om någon skulle göra det på dig.
Om jag skulle träffa den tjejen i Sundsvall. Har inte vi träffat en gång förut? Du sa en rolig grej, vi tar det på luften. Och då skulle det vara jobbigt, ja, om jag hade sagt något sånt. Det jag tänkte komma fram till sen, det var att hon var väldigt påläst, Lotta Bromé. Hon hade om en googlat, eller hon visste visste massa saker om mig, vilket är allt som behövs då när man intervjuar en artist. Mm. Det är som ett barn, allt man behöver är små små godisbitar, så känner sig artisten liksom bekväm och babblar på och det blir ganska trevligt. Det är det de här lokaltidningsgubbarna inte har en aning om. Man blir liksom inte kåt när de säger så här, du ska hitta den där då.
Nej,
jag blev inte kåt inom Stotta på mig heller.
Det var min följdfråga.
Nej, verkligen inte, men jag blev uppspelt. Jag ville prata.
För att du blev ju kåt. Jo, det blev
jag. Inte kåt.
Jag vill att få prata om sig själv. Ja. That's a turn on för dig med så här 100%. Ja, jag vet.
Inte kåt på det sättet, man kan ju bli mentalt stimulerad. Strunt samma, hon var duktig. Och i alla fall det som då hon hade sagt, jag sökte ett jobb hos henne som researcher, typ redaktör, när jag var journalist för 15 år sedan. Och hon kom in och så satt hon med i intervjun, satt hon liksom i ett hörn och iakttog då, medan jag blev intervjuad av någon sån här som skulle ha hand om anställningar på Sveriges Radio. Mm. Och sen så sa hon efter, i slutet av intervjun så sa hon, men du Messiah, du vet om att det här jobbet inte kastar någon som helst strålkastarljus på dig. Och jag tittade på henne och sa, det är precis så jag vill ha det, Lotta. Inte ett enda strålkastarljus på mig. Och då när jag var 23 år gammal så kom jag ihåg att jag gick därifrån rasande på Lotta. Jag tänkte, hur vågar hon tro att hon känner mig? Och hur vågar hon tro att jag bara är en ytlig kille som egentligen vill själv höras och synas och så vidare? Men det hon gjorde då för 15 år sedan var ju att göra en personanalys av mig som var långt mycket bättre än den jag själv kunde göra av mig på den tiden. Ja. Hon hade ju helt rätt, och därför var det fint att få återförenas efter 15 år och titta Lotta Brové i ögonen och säga, Lotta, du hade rätt, jag visste bara inte om det då. Och tack för att du är du, och tack för att du är en bra journalist, till skillnad från de här gubbarna på Hallandsposten som mest gör att man vill nästan inte åka till Halmstad överhuvudtaget. Dags nu för det mycket spännande segmentet som vi har valt att döpa till Krimmorgon.
Krimmorgon.
Segmentet heter Krimmorgon. Det är John Wilander Lambrell som utreder ett begånget brott. Ett brott som har begåtts. Riktar sina ögon mot olika delar i världen. Det har varit lite spansk tema de senaste veckorna. Idag vet jag inte vart vi vänder vår blick.
Kanada. Och Indien.
Kanada och Indien. Det finns inga nationella gränser för dig.
Nej, har ni hört talas om kryptokungen?
Nej.
Men inte Mårten Andersson då?
Nej. Nej, jag har inte hört talas om honom. Är det en person? Är det en riktig officiell titel han har?
Ja, alltså han har i alla fall fått en titel. Jag tror inte han har valt den själv. Men han hette egentligen Gerald Cotton. Mm-hmm. Gerald föddes 1988 i Kanada och han byggde Kanadas största handelsplattform för kryptovalutor.
Mm. Okay.
Quadriga. Har ni någon krypto?
Nej.
Du har ju lite krypto.
Ja, lite krypto.
Ja, du var tidig på krypto. Men det var det ju.
Ja, men det var jag. Men jag var inte så tidig kanske som Gerald Cotton då.
Nej, jag har aldrig kallat dig kryptokungen.
Nej, det har
inte. Även om du har bett mig.
Nej, det har jag aldrig bett om. Och det tror jag inte att jag skulle leva upp till heller. Men det hela gick i stora drag ut på att folk satte in pengar till Geralds företag Quadriga för att Gerald då skulle investera i krypto åt dem.
Okay.
Handelsplattform. Och om man har hängt med i kryptovärlden så var det ju riktigt roliga tider ett tag. Framförallt då 2017, då gick bitcoin från bara några $100 till nästan $20,000 på väldigt kort tid alltså.
Det var då du brukade gå runt i Stockholm med en sån kungakrona på dig.
Nej, det gjorde jag inte. Jag vet inte om Gerald gjorde
det. Det är också roligt att du
ja,
rättar.
Men sluta, vad är det nu då?
Nej, det är också roligt att du rättar så att inte folk tror att du faktiskt går runt.
Nej, men vad fan, ja, okay. Sluta.
Det gjorde jag inte.
Ja, men det finns bara, jag tror att när folk hör om någon som ens har liksom investerat någonting i krypto så tycker man illa om den personen.
Jaha, det är det du vill motverka?
Ja, det tror jag.
Okay.
Men jag hade i alla fall bitcoin på den här tiden.
Mm.
Och för jag har en kompis då som var väldigt inne i det här, och han sa tidigt då att det här kommer bli en grej.
Mm.
Kryptovalutor, bitcoin liksom. Jag hade knappt hört talas om det, men han sa det kommer bli någonting. Och han hade ju rätt också.
Är det han som kommer att sitta i regeringen nu?
Ja, så att vi får in någon som har lite koll där i alla fall. Ja. Men det var en märklig tid det här 2017-2018 när Gerald Cotton startade det här företaget. För bitcoin gick liksom bara upp.
Mm.
Det hade i princip aldrig gått ner. Och jag minns en konversation jag och den här kompisen hade en gång då. Vi var ute och reste och bodde tillsammans. Och en dag då, precis här när det liksom stod på absoluta toppen, så kom jag ut i vardagsrummet där han satt helt själv. Och han satt där liksom själv tyst.
Det är aldrig ett bra,
tittar inte på TV eller någonting. Han bara satt och, du vet, stirrade ut mot horisonten. Mm. Och jag frågade liksom, hur är läget? Och så här. Och han sa, fan John, jag måste börja förbereda mig på att jag kommer att bli otroligt rik. Och jag sa, ha liksom. Så han började nästan oroa sig för vad han skulle göra med alla pengar. Han menar ju så här, vi måste ställa om i huvudet.
Mm. Redan nu?
Ja, redan nu förbereda oss så att liksom pengarna inte tar över oss. Utan vi måste veta vad vi ska stoppa alla de här pengarna vi kommer tjäna. Så en märklig tid.
Alltså. Så som, jag menar säga att det hade varit kanske lämpligt för Gollum då, innan han började sukta efter den här ringen.
Exakt.
Och sätta sig ner och tänka igenom vad han skulle göra med honom innan han fick den.
Ja, inga jämförelser i övrigt. Jag drog också den här historien på hans svensexa. Men ja, det var en märklig tid då. Sen kom ju tyvärr då 2018. Bitcoin kraschade och jag hörde aldrig från den här kompisen igen. Men vad har allt det här med Gerald Cotton att göra, undrar ni? Jo, för det är ju så att när någonting har kraschat så vill ju folk gärna ha ut sina pengar, eller när någonting börjar krascha. Mm. Alltså man tänker så här, vad fan, jag har stoppat in pengar i det här, nu vill jag ha ut det innan allt är borta. Så folk började då kontakta det här företaget Quadriga för att begära ut sina pengar. Och vad gjorde Gerald Cotton då? Jo, han åkte på bröllopsresa till Indien. Den 9 december 2018 så åkte han in på sjukhus i Jaipur i Indien för magproblem. Inte helt ovanligt när man är på bröllopsresa i Indien,
nej,
tror jag.
Nej, man kan egentligen bara få en vanlig resa till Indien också. Tror jag.
Ja, men speciellt på bröllopsresa. Det ska liksom förstöra resan, det här med magproblemen.
Mycket bufféer och sånt där.
Ja, exakt. Och det som också förstörde resan var att han dog kort därefter av hjärtstillestånd.
Oj.
Eller?
Ah.
Eller?
Gud, nu väckte. När du säger på det sättet.
Det är något som inte stämmer.
Eller, ja, det är något som inte stämmer. Ja, precis.
För i efterhand så har det spekulerats väldigt mycket i om Gerald Cotton istället fejkade sin egen död.
Kanske lätt att göra i Indien där alla är korrupta.
Oj, nu haglar fördomarna. Dålig
mat. Alla korrupta.
Alla är korrupta.
Ja, men polisen är väl korrupt i Indien. Det är väl allmänt känt.
Ja, det vet jag inte. Men det finns i alla fall en del märkliga omständigheter.
Ska vi vara tydliga så att inte någon blir upprörd om det är några folk från Indien som lyssnar, att inte behagliga fördomar. Ja, visserligen på vissa polisstationer så är polischefen en ko, men det är ingenting som...
Men det är inget korrupt med det.
Nej, verkligen inte.
Det är bara kanske en märklig personalpolitik.
Ja, men det är, de är demokratiskt valda kossorna såklart. Det är, man
får... Ja, men de är ju heliga. Jag skulle vilja anmäla ett brott.
Så jävla dumt.
Halmstöld i Spilta 2.
Va? Det är ett vanligt brott i Indien.
Polischefen har själv ätit upp halmen. Och för att dölja sitt brott.
Det är ju för sig korrupt. Det är jättekorrupt. Att det var de själv som hade ätit upp halmen.
Hur döljer man ett brott? Jo, man ser till att anmäla det först.
Hur döljer man ett halmbrott?
Ja. Jag vill bara reda sig till några fördomar.
Nej, inga fördomar. Men i det här fallet så finns en hel del märkliga omständigheter. Bland annat så gjordes det ingen obduktion av Gerald. Det var stängd kista på begravningen, vilket inte hade varit fallet i bland annat hans släktingars begravningar. Dessutom då, hans fru Jennifer Robertson, som han var på bröllopsresan i Indien med, skickade redan 2 dagar efter dödsfallet in en så kallad statement of death till kanadensiska myndigheter, vilket innebar att hon i princip ansökte om att det här företaget skulle upplösas. Mm. Och det tyckte ju folk var lite, ja, men lite suspekt då, att vad snabbt hon var inne på att liksom upplösa det här företaget. Och myndigheterna började såklart att utreda det här och kom fram till att företaget Quadriga hade 115 000 registrerade kunder som satte in sammanlagt 2 miljarder kronor på den här handelsplattformen. Men det enda som fanns av det här företaget var Geralds laptop. Mm. Det fanns liksom ingenting annat. Det var, allt var på hans laptop. Och när man gick igenom den såg man inga tecken på att Gerald eller företaget ägde en endaste bitcoin eller en endaste kryptovaluta.
Ah.
Så liksom, han hade ju plockat in alla de här pengarna. Han kunde inte betala tillbaka dem. Och han hade inte köpt några kryptos med dem heller. Och nu var han död. Man såg också att Gerald Cotton hade skrivit sitt testamente den 27 november. Alltså bara 2 veckor innan han dog. Och i det här testamentet så framgår det att hela hans förmögenhet och alla tillgångar skulle gå till hans fru. Mm. Jennifer Robertson. Mm. Mystiskt, va?
Ja, verkligen.
Det tog en hel månad för företaget att ens gå ut med att Gerald dött till företagets kunder. Och Jennifer Robertson menade att hon inte kände till något av vad Gerald hade hållit på med när han levde. Och hon tog avstånd från honom då i flera intervjuer efteråt och sa liksom, det här var inte den Gerald jag kände. Och ja, kanske. Men ja, det är väldigt många omständigheter som är intressanta här. Speciellt tajmingen i allt. Testamentet då, att folk ville ha sina pengar som inte fanns. Mm. Många tror också att Jennifer kanske har mördat sin man för att då få pengarna för sig själv. Men jag tycker det känns lite osannolikt, särskilt eftersom hon gick med på att betala tillbaka den summa som hon fått ärva. Det gjorde hon ganska snabbt. Hon sa, ja okej, de här pengarna, de är inte mina, jag ger tillbaka dem direkt. Och man tror ju då att om Gerald verkligen hade fejkat sin död, så har han genomgått en plastikoperation för att ändra sitt utseende då. Men jag undrar, går det verkligen att fejka sin död idag? Är det ens möjligt?
Alltså, ja, du tänker med alla digitala spår.
Digitala spår, om man har liksom poliser, det kanske Europol och Interpol och liksom efter sig. Kanske går det att göra det, jag är lite osäker. Kanske åt han bara en dålig kyckling i någon gränd i Indien. Men det är ett spännande fall i alla fall. Och bitcoin står idag i $19,000. Jag är lite tveksam till liksom konspirationsteorierna. Vad känner ni spontant?
Ja, alltså om det är som sagt någonstans som man kan komma undan med plastikoperering och inte lämna digitala spår, då är det väl ändå Indien. Om man har en ko som polischef.
Ja, det blir väldigt fördomsfullt här av Indien. Men vi får se vad som händer med det här. För att det är ju, jag menar, det är många som vill ha tillbaka sina pengar.
Verkligen.
Och vi ligger ju fortfarande i rättsliga processer då, gentemot då i princip ingen alls. Eftersom Gerald finns inte, företaget finns inte.
Sa du nu, vi ligger fortfarande i rättsliga processer?
Nej.
Så är det nu att du
nej, jag har inte stoppat in några pengar i
den svenska kryptokongen vill ha tillbaka sina pengar.
Nej, men jag har inte stoppat in några pengar hos den här förbannade jäveln som...
Ja, vi får ju tacka där innan jag sliter sönder alla tangentbord vi har i studion. Det verkar ändå som att det ligger... Det vilar en ko här, som man säger i Indien. Det vilar en ko här. Här ligger en ko begraven.
Här ligger en polischef begraven.
Ja, som de skulle säga. Ja, vi hoppas att vi inte har upprört några indier idag eller kossor. Vi hörs imorgon bitti. Då är det fredag och jag har faktiskt bokat en special musical guest redan nu, aktuell från Mello. Vi hörs då. Ta hand om er. Hej.
Hej.
Podplay, en del av